Saliga de som är fattiga anden, de tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner och döttrar. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Så inleds bergspredikan, där också dagens text som vi strax ska läsa är hämtad ifrån. Och saligprisningarna är placerade precis först, som sagt, i bergspredikan, och är liksom som ingången till kanske Jesu viktigaste undervisning. Och för att förstå bergspredikan så behöver vi också ha med oss saligprisningarna. De är liksom som en tolkningsnyckel till hur vi ska förhålla oss till texten, men också hur vi ska förhålla oss till livet. Som törstande, som längtande, som beroende, som inte färdiga. Och vi kommer tillbaka lite grann till det senare i predikan. Och då ska vi läsa ifrån Matteus 7 kapitlet. Jag tror vi får upp den här bak också. På den dagen ska många säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Och då ska jag säga som det är: jag känner er inte. Försvinn härifrån, i ondskans hantlangare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på en berggrund. Regnet öste ner och floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på en berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner och floden kom och vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade, och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigade av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Och där avslutades bergspredikan. Hur vi uppfattar våra och andras liv har under de senaste 20 åren ändrats ganska radikalt. Och en viktig del i den förändringen har ju varit det vi kallar för smartphone-revolutionen. Från att bilder var någonting man hade i sina fotoalbum, som man kanske bläddrade i någon gång per år, så blev bilderna en del i liksom den dagliga flödet på ett helt annat sätt. Och bilderna och sociala mediers allt större påverkan, så ser vi att bilden av vem vi är har blivit viktigare än kanske vem vi är. Vi bygger varumärken, pratas det om. Vi bygger att sälja in sig själv, att också veta, ja, men lägga ut det här, då får det den här konsekvensen. Så. Och fokus flyttas från det inre till det yttre. Och ja, men det är som att ytan har blivit viktigare än rötterna. Och vi blir ju belönade av den här uppmärksamheten när vi lägger upp en bild. Och vi blir besvikna när våra liv inte är riktigt som alla de där bilderna som vi scrollar igenom. Och Jesus kommer ju med något helt annat, som vanligt, höll jag på att säga. Han beskriver att det gäller att bygga våra liv på den grunden, berggrunden, som håller över tid. Att slå ner rötterna djupare, att bygga dem stadigare, det här huset. Ner i myllan, ner i den delen som ger liv. Och återigen, när man ställer sig frågor till texten och försöker förstå den, så behöver man också fundera på vem riktar han sig till och vilken fråga är det han tänker att han vill besvara. Dagens text inleds ju med att just den här frågan som han ställer: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn? Har vi inte gjort det du sa att vi skulle göra? Och innan den texten, innan den delen, så står det just det här som att inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara den som gör min himmelske faders vilja. Och det är som att han vänder sig till de här som säger, men vi har gjort allt, vi har ju varit uppfyllt lagen. De som sammanfattat med fariseerna, men också kanske en del av lärjungarna som sa, ja, vi har gjort precis det du sa, vi har gjort det. Men det är någonting som Jesus säger så här, nej, det är inte alla som säger Herre, Herre som ser den där världen bortom byn som vi började med att prata om. Så frågan som hela bergspredikan lyfter då, vem tillhör egentligen himmelriket? Och då måste vi först också säga någonting om himmelriket. Vad är det för någonting? Är det en pie in the sky when we die, som man brukar säga? Är det någonting som bara ligger där borta, som vi får ta del av efter döden? Nej, himmelriket är i Nya testamentet synonymt med Guds rike. Och Guds rike eller himmelriket har ju som sagt då beskrivits ibland i kyrkans historia mer som en plats som vi kommer till när vi dör. Och vi ser Johannes uppenbarelsebokens vision om en plats med guldgator och inga tårar och så. Och det är inte helt osant, men teologerna beskriver en större bild av himmelriket eller Guds rike. Beskriver det som att Guds rike är här och nu. Alltså det är mellan Jesu uppståndelse och den Jesu återkomst, den här mellantiden. Där vi väntar på den fullständiga upprättelsen av vår värld och att Jesus ska komma tillbaka och att uppståndelsen ska komma till alla. Däremellan så finns Guds rike, det är här och nu. Fast ännu inte. Redan nu, men ännu inte, ett sånt här begrepp som återkommer bland teologerna. Och Magnus Malm, han har beskrivit det som att himlen, himmelriket, Guds rike, alla de tre, är som en parallell verklighet som vi inte ser, men som är lika verklig, som är precis lika nära som den verklighet vi ser. Så det är alltså himmelriket. Och Jesus håller oss ju inte på halster med att besvara den frågan, vem tillhör himmelriket, utan han ger ju faktiskt det svaret till oss redan i saligprisningarna. Den som är fattig i anden, den som längtar, den som törstar, den som inte är självtillräcklig, den som lider, den tillhör himmelriket. Så det verkar liksom vara som att vi behöver sätta oss i en position av att inte säga, vi har gjort allt, vi har drivit ut demoner, vi har profeterat, vi har levt ett kristet, ordentligt, bra liv. Utan vi behöver säga att vi behöver mer. Vi kan inte själva, vi klarar inte det här. Vi behöver få näring ifrån någonting annat än oss själva. Vi behöver dra ner rötterna till den som faktiskt ger liv och vatten som gör att vi inte törstar. Häromkvällen satt jag och pratade med en ganska nyfunnen vän, och det var ganska oslipat och ärligt och okyrkligt, om vi uttrycker det så, i den på något vis generella meningen. Vi satt då ett lite större gäng och pratade barnuppfostran och vad, liksom hur ser föräldraskapet ut idag och så, och självständighet. Och då utbrast han plötsligt: ja, men det är ju som den förlorade sonen. Det är precis så. Och de flesta runt bordet hade ju inte en kyrklig liksom vana, så att de såg lite frågande ut. Och så ja, jag fick förklara lite grann, ja, men det är en biblisk liknelse och lite grann vad den handlade om. Och så, och han fyllde i och sa, ja men nej, men det är ju den poängen också. Så vi satt där och hade liksom lite kyrka på vårt sätt där. Och sen fortsatte vi vårt samtal om livsvägar och om sorger och förhoppningar. Och där liksom på den där restaurangen så möttes vi i en längtan efter det stora mysteriet. Vi hade kanske lite olika bilder av det, men det var samma längtan och förhoppning om att det fanns något mer än det vi ser. Och jag tänker just när jag satt där att i min ande, och jag tänker också i hans ande, så får vi någonting av gudomlighet. Och vi konstaterade också att ja, det här är ju faktiskt lika mycket kyrka som när man sitter på en söndag. Han har väl inte varit i en kyrka på ganska många år skulle jag säga. Men det var kyrka, det vi gjorde där och då. Det kopplade oss samman, det förde oss närmare Gud. Och jag tänker så här, i den här världen där vi har ganska mycket yta, men där vi också matas av andra typer av liksom elände och saker som får oss att tappa hoppet emellanåt. Att trots allt detta, trots att det inte känns riktigt som att det finns hopp, så får vi vända oss mot det här mysteriet. Att det faktiskt finns en annan värld som är så nära oss som vi inte kan förstå. Att vi trotsigt får borra ner fötterna i den där jorden som vi såg på filmen. Som kan se lite torr och hård ut och fullständigt ologisk på ett sätt. Så kommer vi upptäcka en kärlek större än den här världen. Och strax där under ytan så tränger näringen fram. Myllan gör att vi får liv, att det där som till synes var dött får blomma igen. Och att bygga sitt liv på en stadig grund, det är att bygga den på kärleken, på nåden, på ordet som är Jesus själv. Inte för att vi ska komma till, bara för att vi ska komma till himlen när vi dör, utan för att vi ska bli människor fullt ut här och nu. Och då blommar vi. För då räddas också världen från självtillräcklighet. Den räddas ifrån ensamhet. Den räddas från girighet. Den räddas från skrytsamhet. Och ondskans grepp kan inte hålla världen när kärleken tar över. Då kan man ju då fundera på om vi utifrån det här som jag har pratat om nu, så vad har kyrkan eller vad har gudstjänsten för plats? Vad ska vi fortsätta fira gudstjänsten när man kan sitta på en restaurang och prata om tro och Gud är där liksom? Jo, jag tänker att gudstjänsten och kyrkorummet och den här rytmen blir som ett rum, en refug i livets hets, där vi påminns om och där vi får smaka på myllan, där vi fördjupar våra relationer och där vi tillsammans vänder oss mot Gud. Och då så sätter vi också ner rötterna djupare. Och här vill jag också ta hjälp av Peter Halldorf och hans ord från en podd som heter Sökarna, där han beskriver mässan eller gudstjänstens roll i att sätta oss på rätt riktning. Han säger så här: om tillvaron blir transparent för ett ögonblick, då ser vi Gud i allt. Vi firar mässan eller gudstjänsten för att tillvänja oss att hela världen är kyrka. Hela livet är en gudstjänst. Allt ger oss en gemenskap med Gud. Förutsätt att vi uppträder inför den här världen, inte som herrar och härskare, utan att vi tar emot ur Guds hand och vi ger tillbaka till Gud. Då blir världen oändligt vacker och skön. Och då har du bara ett ord kvar, och det är ordet tack. Så länge du har det ordet så finns det alltid hopp, även i en söndertrasad värld. För du vet att världen egentligen är oändligt vacker. Så när vi är rotade i grunden, på det stadiga bergshällen, i myllan där näringen ger oss liv, i kärleken till Gud och till varandra, i nåden att det vi gjort som har varit fel är förlåtet, så blir våra hjärtan rena. Och som saligprisningarna sa, saliga de som är renhjärtade, de ska se Gud. Och det skulle kunna vara det vi kallar för andlig klarsyn. Vi ber. Tack. Tack Jesus. Tack för att världen är oändligt vacker. Och tack för att vi får vara med. Tack för att vi får se din härlighet i små glimtar ibland, men, och i full blom ibland. Hjälp oss att i vår längtan efter dig, i vår törst efter dig, få visa på en annan värld än den som vi ofta får utmatad i media på olika sätt. En värld där vi är beroende av varandra, en värld där vi också visar oss sårbara, Herre. Hjälp oss att se dig i allt, Herre. Vi ber om det i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi ska nu få lyssna på en sång och sjunga med om man vill. Sjung med om ni kan den.